En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som i princip kommer varje fredag. Daniel Svedin.
Hej.
Anders Lindberg.
Hej, hej.
Ulrika Schenström.
Tjo.
Två herrsossar och en damemoderat. Och så jag, som är damemoderat också idag. Fredrik Virtanen heter jag, är då på Schenströms sida, även om jag vanligtvis skriver på Aftonbladets ledarsida.
Du har rosa strump.
Neutralt lite grann. Och det här är alltså live on tape, som det heter. Vi klipper inte det här, det är live när vi spelar in det. Och så kommer det låta när ni lyssnar också. Det är av olika misstag som kan finnas. Förresten, finns det något nytt om Lars Adaktusson?
Jag har precis googlat här nyheter. Han har uttalat sig om att han vill öka pressen på Eritrea.
Ja,
kom det, för 15 timmar sedan.
Det låter väl ganska bra.
Senast var det bara att han var med i högsta ledningen i KD.
Han är det.
Ja. Jag tycker jag har sett att han har blivit någon sån här... I EU-parlamentet har han tydligen pratat mycket om att EU och FN ska upprätta någon sorts humanitär zon i Mellanöstern för att skydda människor från IS. Och då har han blivit någon sorts hjälte för assyrier i Sverige. Han var på en assyriska fotbollsmatch och blev hyllad. Det tyckte jag var lite...
Så det går bra för Lars Adaktusson nu?
Det går väldigt bra.
Det går väldigt bra.
Just nu
för
pikar han.
Pika Adaktusson.
Pika Adaktusson. Okej. S-kongress.
Ja, vad kul.
Alltså, vad betyder en kongress egentligen? Kan ni börja med, vad betyder en kongress?
Det är fest.
Ja.
Det är fest.
Men finns det något
viktigt? Det är kul
viktigt?
Och trevligt.
Mm. Alltså det här är ju en mellankongress också. Man ska inte överdriva, tror jag. Mellankongresser är väldigt mycket att man håller tal, man applåderar åt partiordföranden, man dricker öl och sen så fattar man lite beslut också om de frågor som partistyrelsen i förväg har bestämt att man ska fatta beslut om. Och S-kongressen har då två frågor. Det ena är jobben och det andra är organisation. Och det har väl blåst upp ett par konflikter inför S-kongressen som är lite spännande. En sån handlar ju om man ska satsa på att investera sig ur krisen. Där ett antal debattörer har lyft att man vill låna pengar till att investera i infrastruktur, i bostäder och så.
Mm.
En annan sån konflikt som väl finns, det är om föräldraförsäkringen. Om man ska utöka då det som är den kvoterade delen av föräldraförsäkringen. Det är också en ganska intressant konflikt som ju handlar ytterst om partiet ska vara ett feministiskt parti eller inte i framtiden. Så att det finns riktiga frågor under det här.
Men då skulle kongressen kräva av Magdalena Andersson att hon ska börja låna pengar då?
Kongressen, som hon inte vill. Det är ju så i Socialdemokraterna att kongressen brukar man ju respektera. Så att om kongressen bestämmer något, då brukar regeringen göra det. Mm. Så att till och med LO har ju skickat ut en liten film mot partiledningen här där de kräver att de ska investera. Så att, så att det är en ganska stor fråga. Och jag tror att om man lyssnar på vad ombuden säger, då tror jag att de flesta är nog överens om att regeringen är för återhållsam. Och de vill nog se lite mera rock'n'roll i politiken. Mm. Så att det kan nog mycket väl hända att regeringen åker på stryk på de där frågorna.
Så det kan alltså bli spännande och beslut kan fattas som kommer påverka regeringen?
Det kan det göra, och det kan också bli spännande i den meningen att människor, alltså de här stora trenderna. Om man går tillbaka lite i tiden kan man säga att 2009 till exempel så förlorade ju Urban Ahlin hela utrikespolitiken på kongressen. Mm. Och det var lite småfrågor han förlorade. Men det som hände då, det var att det blev en slags stämningsskillnad. Han var inte längre den som bestämde. Så det är också så här liksom känslan av vem är det som styr. Och sen försvann ju han också ur utrikespolitiken. Så att säga. Så att vem det är som bestämmer, det märker man liksom. Vem får mycket applåder?
Det är lite Dallas och dynastin över det här då.
Ja, det är ju i kod. Ja. Kongressen är ju i kod.
Ja, vem tog över då när Ahlin förlorade?
Jag skulle säga att den lite mer gamla stämningar tog över. Alltså Ahlin låg ju mycket närmare USA, han låg ju mycket närmare en EU-nära utrikespolitik. Det som hände var att det gick mer tillbaka till FN, mer tillbaka till den linjen. Jag tror att det till exempel påverkar jättemycket nu i Saudi-frågan. Därför att de beslut som fattades på kongressen 2013 sen, de beslut som fattades, de styr hur så att säga, partiet agerar i de här stora frågorna. Därför att det styr liksom vilka människor det är som håller i taktpinnen. Och frågan är ju om Magdalena Andersson nu, alltså om hon inte får stöd för sin ekonomiska politik, kommer hon då att ändra politik? Alltså, det där är intressanta frågor.
Mm. Är det här intressant för sånt som dig som inte bryr sig så mycket om sossarna?
Men jag tycker att det är jättespännande med alla kongresser och stämmor och riksting och allting. Det är ju självklart, för man ser ju hur ett parti mår. Man ser ju vad det som kretsar kring, alltså bakom lite grann. Även om det bara är en mellankongress, så är det ju ändå så att man ser hur det... Och det som också, kan man väl säga så här, att alla kongresser, stämmor, riksting och sånt där blir ju alltid inramande på något sätt av hur det går just nu. Så att jag menar, skulle jag jobba med Socialdemokraterna just nu, så skulle jag sitta och hålla på med alla mottricks för att slippa prata opinionssiffror, för att slippa prata LO och SSU och debattartiklar om att det inte finns någon politik, slippa prata finanspolitiska rådet. Och jag säger inte
vad
det här,
ska prata
det här
om då, säger... då?
Nej, men alltså, och jag menar, with all due respect, jag menar, du pratar om utrikespolitik här och det är jättespännande också, men det är ju väldigt mycket fokus eftersom stämma, eller den här kongressen ska heta jobbpolitik eller mer jobb, eller alltså det ska ju vara en jobbkongress.
Jobb och framtidens folkrörelse.
Ja, så. Och det är klart att då jobb. Det är klart att det, och vi vet ju inte hur den här mandatperioden kommer att se ut, men just nu är det ju lite motigt, det kan vi ju inte säga någonting annat om än att det är lite jobbigt för Socialdemokraterna.
Men nu har de ju försökt ta initiativet, har jag noterat idag. De har publicerat en PDF-fil där de visar upp alla vallöften som de har prickat av, och de har gjort väldigt mycket. Till exempel så har man åtgärdat tågkaoset, såg jag. Och man har åtgärdat bostadsbristen, eftersom man har skickat
en PDF.
Ja, man har publicerat den på sin hemsida. Så att...
Men hur har de ordnat de här sakerna?
Är det inte bättre att publicera liksom någon riktig reform? Jag hörde dig, Anders, i morse. Du tyckte att man skulle ha tillbaka den här Vi bygger Sverige som Alliansen presenterade i somras.
Nu pratar du om vad jag sa i P1 morgon i morse, som då alltså var igår morse när det här sänds.
Ja, men det tycker
jag.
Men du sa det fortfarande.
Ja, men det tycker jag. Och jag tycker att det här Sverigebygget som Alliansen drog igång på slutet, som ju handlade mycket om infrastruktur och bostäder, alltså det var inte helt dumt tänkt. Och mycket av det här fortsätter, ska man ärligt säga. Men jag tycker man ska också sno hela liksom bilden, inramningen. Mm. Och man ska vara tydlig med att om vi ska investera oss ur krisen kommer det att kosta pengar. Mm. Och då tror jag att den här frågan om att låna till investeringar, det är en sån nyckelfråga, tror jag. Att det måste Socialdemokraterna börja göra. Ta sig ur det här 90-talskaoset där vi inte vågar göra någonting, och så sitter alla på händerna och väntar på att konjunkturen vänder. Och det funkar inte.
Nej. Det blir spännande. Skulle Ulrika Schenström få komma dit om hon ville, eller bara
absolut.
Partiboken?
Jag skulle kunna anmäla mig som observatör, som det heter.
Okay.
Så att jag, det kallas också spion.
Ja, exakt. Men så det går det till alltså.
Jag, nej, men det tycker inte jag alls.
Få se till att valen går rätt
förr,
till.
Förr innan internet. Då hade man ju riktiga spioner, någon som alltid gick på liksom partiledarens presskonferens och sånt där.
Men det har man väl
en gång i tiden var faktiskt Ardalan Shekarabi spion från sossarna. Jag har åkt så mycket tåg med honom så ni kan inte.
Hade han på sig fluga då också?
Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt.
Men även Morgan Johansson har faktiskt varit spion på moderata aktiviteter. Och det där är en vedertagen metod, alltså att man åker på varandras stämmor och kongresser. Och så.
Ja, men sen tycker jag också att det skulle vara kul att åka till Västerås för att känna av en stämning. För det är det du faktiskt gör när du åker, oavsett om det är ditt eget partis eller någon annans parti. Så liksom, du känner ju av vad saker och ting är.
Men du ska inte dit?
Nej, jag ska inte åka dit.
Ni ska dit?
Absolut. Vi har full uppställning från ledarredaktionen. Mm. Och ska se till att det sprids en bra stämning.
Sups det och nuppas det också då? Det startas förhållanden på de här kongresserna? Eller?
Alltså det, på ett sätt så är väl både ungdomsförbund och partier lite av så här kontaktförmedlingar, så är det ju. Alltså, men tittar man på den här typen av kongress som det är, så jag tror inte folk har så där jättemycket tid att supa mer än på själva kongressfesten. Därför att på fredagen så började det med utskott, alltså olika grupper som sitter ner och kommer på politiken. Och sen måste man ju hålla på och mygla för att liksom få fram sin politik. Mm. Så det är ganska arbetsintensivt. Och alltså, det börjar 16:00 på fredagen och det slutar efter lunch på söndagen. Så att det är liksom, det är 2 dagar egentligen effektiv tid.
Men alla kan väl inte vara upptagna med att sticka andra i ryggen och så?
Nej, men alltså ganska många är upptagna med att sticka varandra i ryggen. För att man har ju då en fördelning av frågor inom en delegation. Och många små delegationer, de kanske är 10 personer eller 8 personer.
Japp. Yep.
Men sen så brukar jag också säga det, det är klart att det är kalas på en kongress eller en stämma.
Nej,
det
får man ju ändå... inte enligt Anders. Nej, det är
jag sa inte att det inte var det, men jag sa att det
var en fruktansvärd sorg. Jag vet att det är så, och dessutom så brukar jag skoja om att
jag sa inte att det inte
när
var
folk
det.
Sitter där och myglar så är de emot varandra, och det är ju därför att de flesta har ju då varit med i SSU eller i Socialdemokraternas studentförbund eller lärt känna varandra när man är kanske 14-15 år. Så att det intressanta är ju att många har ju redan varit tillsammans. Så det där andra, ja, du frågar om, okay, det är liksom... Okay.
Men då kanske du knyter tillbaka någon, ja, gör en repris 15 år.
Det kommer ju nytt blod också under, i organisationen.
Men jag får,
det
finns också ett system av efterfester som man ska hålla koll på. Det är ofta så att de här, det finns också, de intressanta politiska diskussionerna sker ju egentligen på efterfesterna. För det är då folk hugger varandra ryggen riktigt ordentligt.
Men de har efterfest, ja, på kongressen.
Ja, men lite så var det ju. Lite så var det ju förra året. Så här, kongressfest, eller förra kongressen.
Det är mycket mygel, men ingen fest.
Nej, men kongressfesten,
jo, men efterfest.
2013 var ju ganska låg. Och sen plötsligt hamnar man på ett hotellrum med Anders Lindberg någonstans. Där det står en massa mystiska människor. Och då tänker man att det här är liksom where the real action,
ja,
happens.
Oj, oj, oj. Precis, det är här
the
det back händer.
Room. Ja. Mm. Ja, men man kan anta att det är festligare på en moderat kongress än på en sociokongress.
Jag tror det är ungefär samma.
Okay.
Däremot tror jag på ett riksting är det nog mindre fest.
Alltså min erfarenhet är att moderater, de är lite mer så här, de är lite tråkigare. Alltså det är lite...
Han har inte fått vara i the back room.
Ja, det finns ändå olika organisationskultur, och det här är inte bra, ska jag säga, för det. Men det finns en kultur där man historiskt har druckit otroligt för mycket alkohol i S. Och det där är inte helt bra. Och när det är en veckokongress eller när det är den typen av aktiviteter, då skulle jag nog säga att det där är något man måste vara lite försiktig med, faktiskt.
Men det kanske är folkrörelsegrejen då, jag vet inte. Att man äntligen får åka bort och festa.
Ja, IOGT, NTO och sossarna är ju nära.
Centern är ju alltså, där är det ju kul alltså.
Och de har så mycket pengar också, va?
Det är riktigt.
SSU införde ju alkoholförbud när det gick för långt. På 80-talet så införde SSU alkoholförbud, för då hade det gått fullkomligt överstyr.
Hur många medlemmar tappades då?
Ja, man hade väl så 100 000 innan, då har man nu
5 000. Muff gjorde ju också sånt, ja, där misstag. Eftersom det var väldigt många
Muff rekryterade ju folk med så här fester.
Fester, ja.
Olika taktik där. Oh, vi går vidare. Nu, detta om detta. Det kommer stå om det i tidningen. Mobbning snackar vi om istället. Den moderata döhataren Finn Bengtsson upplever sig själv som mobbad i riksdagen. Är det synd om honom?
Nej, inte egentligen tycker jag. Men det är klart att om man tycker någonting och folk liksom tittar ner i golvet när man går förbi, så är det ju klart att om man då inte klarar det, och det måste man ju inse att man kommer få den typen av reaktion ifall man går emot sin egen riksdagsgrupp. Det skulle säkert vara likadant i någon annan riksdagsgrupp. Men det är klart, säkert, att är man van, sen har han i för sig sitt länsförbund bakom sig, och det är klart att man ska kunna få tycka, och det borde vara högt i tak och sådär, men det är klart att det är, fast jag vet inte om jag skulle gå så långt så jag gick till Urban alltså och prata ut.
Nej,
det är ju väldigt, väldigt konstigt att han gör.
Nej, men han kanske mår dåligt över det här, och det är inte konstigt.
Nej, man ska vara snäll. Men jag tyckte det var roligt, Aftonbladet hade intervjuat honom, och då berättade han att det han tyckte var jobbigast var att folk inte sa god dag när de träffade honom i riksdagskorridorerna. Och det är en inblick i hur en moderat tycker att man förtjänar att bli hälsad på.
Ska bara veta hur det har varit för folk som till exempel har jobbat på Finansdepartementet, som har fått lov att säga nej till alla förslag som folk har kommit till, som aldrig blivit hälsade på i flera år.
Är det så det går till? Tyst.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nå, den och icke-hälsningen, är det enda, eller finns det andra elakheter i riksdagen?
Jag tror att det är så här att riksdagen är ju... politik är ganska hårt, och jag tror att när man som enskild person går emot sitt parti, då hamnar man ju ofta väldigt, väldigt hårt och väldigt illa utsatt. Jag vet inte om det har gått överstyr med han Finn Bengtsson eller inte, det har jag ingen aning om, men jag tror att det är på något sätt tyvärr så politiken fungerar, att den är väldigt hårdhänt för människor, och det har ju att göra med också att politiken är på riktigt.
Ja,
det är
exakt.
Liksom verkliga konflikter.
Sen ska vi ju komma ihåg att när folk tittar ner i golvet och inte, det är ju oftast människor som inte vågar ta ställning, som ju vet att det finns en konflikt här och som känner så här, ja, jag vill inte bli inblandad för då kan jag råka illa ut, så att när jag går förbi så bara, om jag bara sänker blicken här så behöver jag inte prata med någon. Och det är ju väldigt ofta ett sätt som människor som inte klarar av konflikter tar som, alltså oavsett vad det är för typ av
så han
situation.
Kanske övertolkar den här titta ner i golvet grejen och att de inte säger god dag.
Och sen får man ju också faktiskt inse att går man emot sin riksdagsgrupp.
Och han går emot rejält också.
Och han går rejält emot och sitter i Aktuellt och gör såna här. Det är klart att det är klart att
vad han trodde han att han bara skulle bli kramad nästa dag på jobbet. Va? Hur var det så han tänkte?
Men jag tror så här. Självklart är det så att man får skylla sig själv till en viss gräns när man är ute och tar debatten, och även vi
eller inse att det blir så
här. Vi vill påhoppa det ibland när vi är ute i debatten så. Men det är också, jag tror att det är viktigt att kunna skilja på sak och person. Och vad jag tolkar hans kritik om här, den är väl att det har inte folk riktigt gjort, utan här har folk gått mot honom som person. Och det är klart att det är bra att ha ett samtalsklimat i riksdagen där det inte är så. Det måste man nog ändå säga.
Men det är ju ofta väldigt svårt, och jag håller helt med om att det borde vara så. Men det är inte alltid så att konflikträdda människor som inte vill, ja, de är inte riktigt oftast benägna.
Lite mer om mobbning här. Företagarnas nya vd, Günther Mårder, är medlem både i Socialdemokraterna och Moderaterna. Och nu, det tycker inte partierna om, så nu ska han nog uteslutas för bägge.
Det är väl lika bra det. Jag såg på Twitter igår så ville han gå med i Centerpartiet också. Så att han har väl det som någon idé.
Jag tror att han tänker så här. Jag ska vara med i lördagens ekointervju. I lördags var det, va? Han var med.
Ja, det var.
Och jag tänker så här, att han tänker så här, ja, och jag vill ju inte vara, och jag vill ju verkligen visa att jag inte tar partipolitisk färg nu när jag blir ordförande eller chef för Företagarna. Och så tänker han så här, det här kanske var lite lustigt. Och sen sitter vi ju faktiskt här och pratar om Günther.
Ja.
Nej, men det är ingen som hade hört talas om Günther. Nej. Om det inte var så. Men samtidigt ärligt
så.
Talat,
han
framstår ju som en pajas om man lyssnar på vad han säger. På tal om god ton. Men han gör ju verkligen det. Så jag menar, han kommer ju, om han fortsätter på det här sättet, då kommer ju Företagarnas varumärke att vara ingenting kvar av. Det kommer bara att vara ett skämt. För att alla vet ju att partierna tycker ju olika saker. Man går ju med i ett parti för att man håller med det partiet. Och att vara med i både Moderaterna och Socialdemokraterna samtidigt, det framstår ju bara som liksom att han driver med alltihop.
Ja. Ja, och vilket han antagligen gör.
Vilket en seriös intresseorganisation antagligen får problem med om de ska fortsätta
ja,
så.
Ja, det är riktigt.
Så han får åka ut och han ska vara glad att han inte får med något av partierna. Då hjälper partierna honom att liksom vara clean på riktigt.
Men då kan han ju vara med i Centerpartiet. På heltid. Mm-hmm.
Men han passar väl i Centerpartiet? Är det inte så att alla så här näringslivsorganisationer består av centerpartister just nu?
Vi får just snacka lite mer mobbing, för det går in i kulturmannen-debatten. Den går ju vidare. Ett spår i den är ju den så kallade åsiktskorridoren som heter som det här programmet. Mm. Alltså det nya namnet för PK, vilket ju är. Och det betyder att folk inte upplever att de inte får säga saker utan att man får massa mothugg då. Det tycker folk är otrevligt då. Och då noterar jag att liberalen Erik Helmersson på DN, han pekade ut Lars Ohly som en sån jobbig typ. Och sen skrev sossen Daniel Suhonen i Expressen, och han skjutsade liksom debatten ännu längre vidare vänsterut och feministiskt ut, och menar att fi är det stora problemet. Är det så? Finns det en gräns för hur ond vänstern är?
Nej,
men det vet vi ju att det inte finns någon gräns.
Men varför skulle det finnas en gräns? Alltså vänstern tror inte alltid på så här åsiktskorridorer och gränser. Så vänstern är lite gränslös. Så man kan väl vara ond man vill.
Ja, men det verkar som att alla har obehag med någon som står längre till vänster än sig själv. Alltså den yttersta vänstern som är den värsta. Men, är det
Daniel
verkligen
Suhonen
så?
Och var kan det sen gå? Liksom?
Men alltså Daniel Suhonen verkar ju fortfarande vara sur för någon artikel han skrev för någonstans stenåldern någon gång. Om fi, som fi då högg på. Så han fortfarande sur för det. Så men, alltså, någonstans så är det ju så att ger man sig ut i debatten, då får man mothugg. Och liksom, det är ju så debatten funkar.
Jo, men det är ju precis samma sak som Finn Bengtsson. Han ger sig ut i debatten och får inte det gensvar som han vill ha. Så är ju livet. Det är ju liksom bara inse att man måste stå för det man säger. Jag tycker att Suhonen det känns lite så här, du vet, som en liten elitklubb sitter och debatterar någonting som vi kanske tycker är väldigt spännande, men som jag tror väldigt få egentligen följer. Och jag känns lite grann som Suonen kände någon slags ångest att nu har alla varit ute och skrivit i den här, men inte jag. Jag måste också vara med i den här klubben och jag måste också visa att jag är väldigt intellektuell, så nu måste jag också ut och säga någonting.
Fast Daniel Suonen...
Ni vet hur det kan vara.
Liksom. Jag håller förvisso med honom. Jag skrev inte helt positivt om Fi inför valet och då var det väldigt... Då blev jag mobbad, kan man säga, faktiskt.
Kändes det så?
Tystnad eller mothugg sådär, va? Så att, det är klart det finns något i det, men det är bara att hacka i. Jag måste ändå skriva
absolut
vad jag tycker.
Men det är inte så. Alltså, jag tycker Daniel Suonen är på många sätt en fantastisk debattör. För att han blandar så mycket känsla och åsikter och han vill verkligen komma fram. Och då kanske när man lägger väldigt mycket av sig själv i någonting man skriver, då tar man kanske mycket mer illa vid sig om folk liksom säger emot. Mm. Och lite är det väl det som hela den här kulturmannen-debatten har kommit att handla om. Folk som liksom blottar sitt hjärta inför världen och så kommer folk bara sparka på det. Så blir de jättesura.
Och, liksom, och förvirringen också, vad som är liksom privat och offentligt.
Ja.
Kopplat till liksom Knausgårds litterära pedofili som Ebba Witt-Brattström pratar om. Alltså är du en pedofil för att du skriver om pedofila handlingar? Den liksom förhållandet till konsten på något sätt.
Fast jag vill undersöka, jag får ju massa skit från högerhåll hela tiden. De hackar precis lika mycket som liberalerna påstår att vänstern gör, vill jag påstå. Jag frågade just Helmersson om det här, om han verkligen inte märkte alla mobbare från höger. Han kallar dem mobbare, tycker det är hårt, men som hånar och kletar etiketter. Och då svarar han, jo herregud, det, vi gav mig något exempel. Men det var från ett högertroll det. Och det är klart att alla råkar ut för trollen till höger.
Absolut.
Men däremot vill han svara inte på vanliga liberaler som jag upplever. De är också väldigt jobbiga att göra med. Jag stämplades som antisemit till exempel av komikern Aron Flam. Jag tror det drabbar alla lika mycket. Jag tror inte det här är ett vänster, att vänstern
fast,
är onödigt
fast jag
hård.
Måste erkänna att jag tror inte att det drabbar alla lika mycket, utan jag tror så här att det drabbar kvinnor mer, det drabbar de som står till vänster mer, det drabbar de som debatterar antirasism, feminism mer. Och det där är väldigt tydligt på nätet när man tittar, alltså genomgående. Och det tror jag. Och det beror på att den extremhögern är så stark. Det beror inte på liksom den vanliga högern, utan det beror på de här riktiga dårarna. Och det är väl bara att blockera dem då i sociala medier.
Så
att man
så slipper man ha
så
de där
slipper
trollen.
Man av, så slipper man trollen.
Sen liksom. Finns det väl liksom från vår mediebranschens håll så här ett ganska ambivalent förhållande till just Twitter. För det är ju en tes som Daniel Suonen har i sin text, att när jag skulle skriva den här texten om FI så sa folk att nej, men då kommer det bli så tyst på Twitter och likadant Knausgård-texten törs man inte berömma offentligt. Liksom det där förhållandet till Twitter. Å ena sidan så pratar man om att det är så jobbigt att få mothugg av läsarna på Twitter. Men å andra sidan så tycker man att det är jättekul att bli hyllad på Twitter. Alltså där,
exakt, men det är ju sådär att
folkstorm för eller emot.
Nu får du ju ett mothugg eller ett hyllande. Förut så kanske du fick precis lika mycket, men du såg det inte. Så det är bara att välja, vill du se det eller inte se det.
Mm. Jag vill också till de här höger och liberalerna som känner sig så oerhört jagade av vänstern. Så att ta en titt på en rasifierad kvinna, hur de har det på Twitter. Då beror de bli lite mer ödmjuk att de blir kallad halvrasse av Lars Ohly eller vad det nu kan vara.
Fast just att Lars Ohly, det är väl också skillnaden att en ex-partiledare gör sånt jämfört med de här äggen som du pratade om tidigare. Det är väl det som Helmersson tar upp. Liksom,
ja,
att
tänk bort.
Elitpersoner mot liksom, träsktroll.
Fast sen är det väl så att det finns ju också en slags samspel med de här arga vita männen som har varit vana att breda ut sig på tidningssidorna och som nu kanske för första gången upplever att människor säger emot dem. Mm. Och det är ofta de, tycker jag, man ser som protesterar mot Twitter och protesterar mot tonläge och så vidare.
Ja.
Och någonstans så Twitter och sociala medier har också demokratiserat det offentliga samtalet. En massa röster som inte hördes förut hörs nu. Och då kanske det är sådana som Erik Helmersson till exempel, de får plötsligt mothugg från en massa håll.
Och det är superjobbigt.
Och det är jättejobbigt att folk säger emot, för de är vana att sitta där och publicera saker ex katedra och som påven liksom tala utåt, och så nästa dag skriver man en ny artikel och så får man några läsarbrev ibland. Medan däremot det här klimatet, det är som en ständig konflikt hela tiden. Och den går inte att stå över. Går man ner i den, är med i den, ja, då är man en del i konflikten. Man kan inte stå över och säga att båda sidor har lika rätt och alla är vänner.
Nej, men det beror liksom. Lite grann på vem man är. Om man jobbar som Erik Helmersson på en tidning så är det klart att du måste ju ta den fighten. Nu är det ju många andra som har tagit en fight som kanske inte är det. Jag menar, som inte har en sån plattform, och då är det kanske lite olika. Och sen beror det ju faktiskt på vad det är för typ av påhopp också.
Mm.
Men jag tror att det ligger någonting i det här, att liksom det etablerade media har blivit utmanad av en kraft som man inte riktigt förstår. Och då menar jag inte liksom hot och hattrollen, för de finns också, Sverigedemokraternas svans och sådär. De finns också, men det är också liksom i det mera normala spektrat, att människor som annars kanske hade tänkt ett varv till inte tänker och twittrar först. Och då kan det spåra ur även inom den här liksom åsiktskorridoren.
Mm. Ja, samtidigt som du får en känsla för vad folk faktiskt tycker om vad du skriver. Även om jag kan hålla med om att det kanske är lite sådär retendent att liksom bara puff innan man överhuvudtaget tänker efter. Men det är fortfarande så att de här människorna tänkte alla de här sakerna innan Twitter. Så det är inte så att det är såhär, åh, det är Twitter jag har börjat tänka.
Jag tänkte på Ulf Nilsson som har jobbat i 150 år på Expressen. Han har väl nu märkt det här också. Har du tänkt på att hans krönika på sistone full med sig inskjutna bisatser och säger, tycker jag alltså, och så här, han liksom parerar åt alla håll nu för tiden för att han förmodligen har märkt att det går inte att skriva att kolonialismen var bra utan att få skit i det här landet. Det är ett bra exempel på det, tycker jag. Notera det nästa gång ni läser Ulf Nilsson. Han brukar vara väldigt slagkraftig, men nu är han mycket mildare.
Nästa gång jag läser Ulf Nilsson,
är han så där å ena sidan och andra sidan, och sen tycker jag det här, fast å andra sidan tycker jag ändå så här.
Ja, ungefär så. Fast ofta i samma mening också, att han lyckas få in bägge för att
kolonialismen var bra och dålig.
Ja, men kan det vara så också att vänstern har ett moraliskt försprång också? Det är det som stör. Ni är ju sådana PK-svin, så ni kan ju aldrig kalla sexister eller rasister på något vis. Liksom. Det är ju lättare att sätta det på högen.
Men det går ju utmärkt att kalla oss det, tycker jag. Mm. Om man beter sig som en sexist. Och är en sexist, då kan man nog...
Men det ska man faktiskt behöva få ta det, tycker jag.
Mm. Absolut.
Men det är klart att vänstern har någon form av försteg i den delen av debatten, därför att man tycker i grunden att högern är ond. Och högern tycker vänstern är lite opåläst och vimsig och sådär. Men vänsterns argument väldigt ofta, det är ju att det liksom ligger ondska bakom Moderaternas förslag, snarare än att det ligger liksom att de tycker något annat. Och då sätter man sig själv på en hög moralisk häst när man argumenterar på det sättet. En moderat som argumenterar på motsvarande sätt, den säger ju snarare att ni har inte tänkt igenom det, ni har inte räknat på det och så vidare. Det är en helt annan typ av argumentation.
Håller du med om det, Ulrika?
Nej, men så är det ju. Mm. Absolut. Det finns olika kulturella skillnader i alla partier och olika falanger och så vidare. Absolut.
Och sen är ju då Moderaterna onda naturligtvis. Man måste ju också ha med
det. Tycker du,
ja. Det kan man väl inte säga. Jag är på Ulrikas sida här just nu.
Så skönt.
Idag.
För en gångs skull.
Ja, men då har vi kommit fram till en mysig konsensus här i åsiktskorridoren igen.
Som vanligt.
Ja, och det var Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Daniel Nylén och jag heter Fredrik.
Nylén.
Nej, det sa jag väl.
Jo, det sa
jag det.
Berätta vem Daniel Nylén var.
Daniel Nylén var en riktigt slaskig kändisreporter. Ja. Mycket skicklig på att dra fram löp och sånt.
Men Daniel var väl också kändisreporter en gång i tiden?
Nej, det har jag aldrig.
Daniel Svedin heter du naturligtvis. Ingenting annat än det. Jag heter Fredrik Virtanen. Hej då!
Hej då!
Anders, säg hej då. Åsiktskorridor.